Detta avsnitt presenteras av Lexter Ljuddesign som skapar rätt ljud på rätt plats till rätt person. Läs mer om Lexter och deras tjänster på lexter.se. Du lyssnar på Mysteriet. Det är den 30 januari 1962. Vi befinner oss i ett klassrum på en kristen flickskola i byn Kashasha, Tanzania. Matteprov. Det vilar en koncentrerad stämning och allt som hörs är raspet från blyertspennor. Men plötsligt bryts stämningen. En flicka börjar skratta. Sedan börjar flickan bredvid henne att skratta. Sen börjar flickan bredvid henne att skratta. Och sen börjar flickan bredvid henne att skratta. Och till slut skrattar hela klassen. Det skulle kunna vara vilket klassrum som helst, i vilken världsdel som helst. Elever blir rastlösa, de busar, retas, skrattar, läraren säger till och eleverna skärper sig. Men i Kashasha den 30 januari 1962 är det annorlunda. Flickorna kan inte sluta skratta. Läraren säger strängt åt dem att sluta, men då blir de våldsamma. Flickorna lämnar klassrummet skrattandes, springer ut på gården, faller ner på marken, rullar runt och vrider sig av skratt. En grupp förvridna kroppar som oavbrutet skrattar skapar uppmärksamhet. De andra klasserna på gården vill veta vad som händer och det bildas en ring av nyfikna ungdomar runt de hjälplösa flickorna på marken. Varför skrattar de så mycket? Vad är det som är så roligt? Och så plötsligt i ringen av nyfikna ungdomar börjar en annan flicka att skratta. Hon fnittrar och försöker kväva skrattet. Men hon verkar inte ha något val. Skrattet attackerar henne. Hon kippar efter andan, håller sig för magen och skrattar i kapp med flickorna på marken. Och nu börjar flickan bredvid henne att skratta. Och flickan bredvid henne börjar också att skratta. Och nu kan ingen av flickorna på gården undkomma. Merparten av skolans elever skrattar och rektorn har inget val. Han måste stänga ner skolan. Men det här, det är bara början på den så kallade skrattepidemin i Tanzania. För snart skrattar inte bara hela skolan i Kashasha, utan 13 skolor till i över 6 månader. I detta avsnittet ska vi undersöka skrattet. Hur skrattar vi? Varför skrattar vi? Vad är skrattets evolution? Och innebär skratt alltid att något är roligt? Jag heter Timmy Strandberg och du lyssnar på Ljudministeriet. Vi kommer under det här avsnittet att återvända till den så kallade skrattepidemin i Tanzania. Men vi börjar med att dyka in i vad skratt faktiskt är för något, hur det låter och var det kommer ifrån. Om du är väl bevandrad inom medicin och kliniska termer så är skratt
en neuromekanisk oscillation som involverar respiratorisk neural aktivitet.
Är du liksom jag inte bevandrad inom medicin och kliniska termer så kan skratt förklaras så här. Ett ljud som människor ofrivilligt skapar med rösten. Ibland också frivilligt. Jag återkommer till det. Så hur låter det då när en människa skrattar? Ja, ungefär så här. Det som händer när vi skrattar är att samma muskler som kontrollerar vår andning börjar göra spastiska sammandragningar. Istället för långa, jämna andetag producerar kroppen stötvisa luftströmmar. Skratt är helt enkelt stämbanden som öppnas och stängs väldigt snabbt. Detta görs ofrivilligt och är för många människor svårt att göra med vilja. Men skratt ter sig väldigt olikt hos olika personer.
Ha 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 ha!
Varje person har sitt eget skratt. Men vad har de här skratten gemensamt? Vad är det i ett skratt som gör att du vet att det är just ett skratt?
Science succeeds by studying simple things. And that's why I pick laughter. Hey, I'm a neuroscientist trying to do this.
Robert Provine är amerikansk psykolog och hjärnforskare och författare till boken Laughter, A Scientific Investigation. Här hör vi när Robert håller en föreläsning på Chicago Humanities Festival.
I'm not saying that all laughter is the same, but it must have some foundation.
Han har genom tusentals timmar av analyser brytit ner det mänskliga skrattets anatomi.
These nuances, you know, the hearty laughter and the gay laughter.
Han är mycket väl medveten om att det finns olika typer av skratt och olika typer av skratt för olika situationer. Det nervösa skrattet, det roliga skrattet, det rädda skrattet, det ironiska skrattet och så vidare. Men han menar också att dessa skratten måste ha någonting gemensamt. Hur vet du annars att det är ett skratt? Enligt Robert Provine så kan det stereotypa skrattet beskrivas så här.
Laughter can be defined as a short burst.
Det är en kort explosion av ljud som pulserar och avtar i volym. Ljudet består av en vokal som ha, ho, hi. Och det repeteras varje femtedel av en sekund. Robert Provine demonstrerar. Men vart kommer skrattet ifrån? Varför låter skrattet som det gör? Ja, vad är skrattets evolution? Psykologen Marina Davila Ross var intresserad av att titta närmare på om skratt är något som uppstod långt innan människan. De stora aporna, alltså gorillor, schimpanser, bonobos och orangutanger, är kända för att skapa skrattliknande ljud. Detta gör de när de leker med varandra och vill visa att de är glada. Så Marina Davila Ross reste till 7 olika zoo i Europa samt besökte ett djurreservat i Borneo. Där på de här olika platserna så spelade hon in de här skrattliknande ljuden från alla de stora aporna. Och i sin studie så inkluderade hon också skrattet från 3 stycken spädbarn, alltså människor. Nu hade hon ljud från totalt 21 stycken olika individer. Gorillor, schimpanser, bonobos och orangutanger. Samt de här 3 små spädbarnen. Dessa ljuden matade hon in programvara som kan analysera de akustiska egenskaperna och evolutionär utveckling. Programvaran kan alltså berätta vilket ljud som borde komma först, vilket som sedan utvecklas ur det första ljudet, vilket ljud som sedan kommer ur det andra ljudet och så vidare. Då upptäckte hon att programvaran ordnade skratten i samma följd som evolutionen för gener och arvsanlag. Alltså att människans skratt var högst upp, innan människan låg schimpansen och bonobon, som följdes av gorillan och längst ner orangutangen. Marina Davila Ross undersökning visar att evolutionen inte bara går att se, utan även att höra. I skrattet. Så de stora aporna skapar skrattliknande ljud när de leker, alltså som vi människor. Och utan att rabbla igenom hela evolutionen så ska vi peka på en sak här som vi har gemensamt. Andningen. Sättet vi andas på. De stora aporna hade inget stort möte där de kom överens om att de skulle skratta när de lekte. Utan de lekte och det födde skrattet. För skrattet är grunden ljudet av ansträngd andning som skapas när apor och andra djur leker hårt och intensivt med varandra. Detta menar Robert Provine.
Ritualized sound of rough and tumble play. The pant pant with humans became ha ha.
Men människors skratt kommer sällan av att vi leker hårt och intensivt med varandra. Större delen av vår interaktion sker via tal. Just talets utveckling och det faktum att vi använder talet för att kommunicera är anledningen till varför vårat skratt inte låter som till exempel gorillornas eller schimpansernas. Men varför kan människor prata och inte schimpanser? Forskare har lärt schimpanser att tala teckenspråk, men alla är överens om att det inte går att få en schimpans att tala. Det beror på att de merparten av sitt liv går på fyra ben och därför är deras andning starkt knuten till hur de rör sig. Alla fyrbenta djur använder bröstkorgen som stöd när de rör sig. Om till exempel en häst inte håller andan när benen slår i marken så kommer hästen att falla. Genom att gå på två ben lösgör vi människor bröstkorgen och därmed andningen från sättet vi tar oss fram på. Då kan vi helt plötsligt förflytta oss geografiskt och experimentera med vokala ljud samtidigt. Skrattet gick från att vara tunga, snabba andetag, alltså andfåddhet, till att över miljontals år utvecklas till ett kontrollerat ha-ha, liksom våra tal sker på utandning, och bli ett ritualiserat ljud och beteende. Beteenden som har växt fram av en slump blir signaler som betyder något och ett sätt att kommunicera med andra individer i flocken. Till exempel, jag skrattar. Jag låter som jag låter när vi brukar leka. Alltså vill jag leka. Jag skrattar. Alltså är jag inte ett hot. Men det visar sig att vi inte måste åka till 7 olika zoo för att höra evolutionen. Du kan faktiskt höra den i din vardag. Lyssna på ett litet barns skratt. Det är omöjligt att ta miste på. Det är inte bara tonhöjden på rösten, utan även något annat, nämligen andningen.
Bebisars skratt är ganska likt schimpansskratt.
Vuxna människor skrattar utåt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alltså ha-ha. Men små barn, de skrattar utåt och inåt.
Jag heter Disa Sauter, jag är associate professor i psykologi vid Amsterdams universitet.
Disa och hennes kollegor använde sig av YouTube och samlade in 44 olika exempel på skratt av spädbarn. Från 3 månader till 10 månader och hela vägen upp till 18 månader.
Och det blir mer och mer människolikt ju äldre bebisarna blir. Andra primater, alltså andra apor, skrattar på inandningen och utandningen. Medan människor skrattar mest på utandningen. Och det visar sig att små bebisar, de skrattar också på inandningen och utandningen.
Och små bebisar, ja, de kan varken gå eller tala. Inte förrän de får kontroll på andningen. Vi börjar alltså att skratta som små apor. Och sen sakta men säkert lär vi oss att gå, tala och därmed skratta utåt. Evolutionen behåller beteende och drag som är positiva och fortsätter att utveckla dessa över tid. Därför är människan heller inte det enda djuret som skrattar. Om vi ser oss om i djurriket hittar vi massor av liknande uttryck. Men vissa av dessa uttryck är ohörbara för oss människor. För du har väl aldrig hört en råtta skratta, va? Du kanske inte ens tror att de skrattar. Men det gör de faktiskt. I alla fall enligt Jack Panksepp.
You know, we started measuring the vocalizations in the middle 19, late 1990s.
Jack Panksepp är tyvärr död idag. Han var en estnisk-amerikansk hjärnforskare och psykobiolog. Han och hans team på Bowling Green University forskade på råttors vokala uttryck och vart det sker i hjärnan. Ett friskt människoöra kan höra frekvenser mellan 20 Hz och 20 000 Hz. Så här låter cirka 200 Hz. Så här låter cirka 2 000 Hz. Och här har du 12 000 hertz. När råttor är rädda och irriterade så gör de långa skrik runt cirka 22 000 hertz. Och när de är glada så gör de korta skrik runt 50 000 hertz. Detta kunde Jack Panksepp och hans team ta reda på för att de använde sig av en speciell utrustning. Nämligen samma utrustning som används när vi spelar in fladdermöss. Då finns möjligheten att spela in väldigt höga frekvenser för att sedan pitcha ner dem så att de blir hörbara för ett mänskligt öra.
We discovered that there was a play vocalization.
Forskarteamet hade noterat att råttorna gjorde de här väldigt höga ljuden på 50 000 hertz när de lekte med varandra.
And then one morning I thought maybe it's like laughter.
Kan det vara så att det här ljudet de gör har samma funktion som skratt? Skulle vi kunna kittla råttorna och därmed provocera fram det här ljudet de skapar när de leker? Som människor.
And I came into the lab and asked my assistant to come help me and let's tickle some rats. So here we go. Kutsi, kutsi, kutsi.
Och det de gör är att de helt enkelt har en råtta i en låda, tar på sig en handske och så kittlar de råttan på magen. Och forskarteamet hade rätt. För när råttorna blev kittlade så gjorde de samma ljud som när de lekte med varandra. Och så här låter det när man pitchat ner råttors skratt så det blir möjligt för oss människor att uppfatta det. Men vad tyckte råttorna om denna aktiviteten egentligen? Tyckte de verkligen om att bli kittlade?
These animals would begin to enjoy our company. And they would start to play with our hands, and wherever we would put our hands, they would follow it.
Råttorna behandlade handen som en lekkamrat. När handen inte längre kittlade dem, så sprang de efter handen i jakt på mer. Och samtidigt som de jagade handen, så gjorde de samma ljud som när de blev kittlade och lekte med varandra. De skrattade.
And when we tested these animals to ask whether they were enjoying this kind of activity, the unambiguous answer was yes.
Och man kanske kan tycka att detta är trivial forskning. Men en av flera intressanta saker som kom ur studien är att det verkar gå att göra en individ mer potent för skratt. Råttungar som blev kittlade när de var små skrattade mer när de blev äldre. Och de råttor som skrattade mindre eller inte alls tenderade att bli mer missförstådda och därmed attackerade och utstötta av flocken.
Du lyssnar på Ljudmedia.
Den 30 januari 1962. Vi är tillbaka i Kinshasa, Tanzania. Rektorn har efter många försök att få flickorna att sluta skratta tvingats stänga ner sin skola. Flickorna går skrattandes ut från skolan och hem till grannbyarna runt Kinshasa. Och vad den är som drabbat flickorna så smittar det. I en av byarna börjar 200 flickor att skratta och ännu en skola tvingas att stängas ner. Samma sak upprepas om och om igen i by efter by. Och snart skrattar tusentals individer runt om i Tanzania. Ingen förstår varför.
I came over to see what was going on. Children started laughing. They're just laughing.
I dokumentärfilmen Laughology från 2010 åker Albert Nuremberg ner till Tanzania för att försöka hitta personer som var där när det hände. Och Albert lyckas träffa en av de läkare som upplevde detta tillstånd på nära håll. En av dem som försökte sätta en diagnos och behandla de drabbade flickorna.
We took all the blood samples, eh?
Läkarna tog blodprover och skickade för analys till Europa.
Went to Europe to find out if there was a virus.
Men blodproverna gav inget svar på detta mystiska tillstånd.
Nothing abnormal detected.
Men Albert Nuremberg är inte ensam om att ha åkt ner till Tanzania för att undersöka detta mystiska fall. Den resan har även Radiolabs Ellen Horn gjort.
Gertrude is in her 50s. She's got short, loose curls and a big smile. And in 1962, when the laughter epidemic struck her village, she got it too.
Och där träffar hon Gertrude, som faktiskt blev drabbad av denna epidemi. När Ellen träffar Gertrude så låter det så här.
6 years old. That's young.
Very young.
Do you remember?
I remember, yes.
Yeah, she remembers seeing hundreds of people coming down with this strange affliction, and it took many forms. Some were laughing.
Everlasting laughter. Then laugh and cry at the same time.
At the same time.
What happened to me was I was not able to talk, crying only, and then my eyes were closed as if there is a gum on my eyes.
Gertrude berättar att hon inte kunde öppna sina ögon. Hon kunde inte prata, bara gråta.
So my mom, she carried me on her back.
Och det är då hennes mamma bestämmer sig för att något måste göras. Hon tar sin dotter på ryggen och börjar vandra.
They walked over the hills, her mom carrying her on her back for hours. And along the way they ran into other people, dozens of people, all headed the same way, laughing, crying.
Grabbing the others.
Men vart är alla på väg någonstans?
To this witch doctor?
De ska till traktens häxdoktor.
They didn't know what else to do. Hundreds of people, she says, converged on this woman's tiny hut.
Häxdoktorn får fullt upp. Det är hundratals människor som väntar på att få samma behandling.
Going inside turn by turn. In the house, they were full. They had to stay outside. They were many.
Because there were so many people going to
yeah,
the witch doctor.
Many people.
Förr eller senare så slutar de drabbade att skratta och gråta. Och några år senare så frågar Gertrude sina föräldrar, vad var det egentligen som hände?
They said that it was something like spiritual. A spiritual event.
Och de berättar att ett år innan skrattepidemin bröt ut så kom det miljontals av larver. Och de flickor som blev drabbade av skrattepidemin, de hade gått på de här larverna, dödat larverna och sen blivit straffade av larvernas själar.
The spirit of the caterpillars were possessing them.
They started to get this feeling.
Hon tror inte riktigt på det här med själarna. Men kanske så hade de här larverna speciella bakterier.
But maybe these caterpillars had a certain bacteria.
Men läkaren som Albert Nuremberg pratade med, han sa ju att de testade blodet. Och det fanns ju inga bakterier.
Nothing abnormal detected.
Så vad var det egentligen som hände i Tanzania 1962? Vi ska återkomma till det senare i det här avsnittet.
Skratt är ett väldigt udda beteende. Det sticker ut i vår annars så kontrollerade vardag. Det känns så mänskligt, men är kanske det mest djuriska uttrycket vi har. Ett uttryck som är så pass viktigt för vårt sociala samspel att vi lärt oss att skratta, även fast vi egentligen inte vill det. I folkmun kallas det för ett fejkat skratt. Men de som forskar på skratt och dess funktion säger hellre att det är ett socialt skratt. Ett skratt du gör när du till exempel vill verka snäll och trevlig eller passa in i en grupp. Men vad är skillnaden på ett så kallat fejkat skratt som du själv konstruerar och ett spontant, genuint och ofrivilligt skratt? Finns svaret på detta också i djurvärlden?
Björn, val, valross. Nej, det är faktiskt ett mänskligt skratt, uppspelat i lägre hastighet. Uppspelningen kommer från en föreläsning av Greg Bryant. Greg Bryant är docent i kommunikation på UCLA. I sin forskning använder han sig ofta av möjligheten att spela upp ljud i lägre hastighet.
I've been interested in slowing down animal sounds a long time, well before I became a scientist.
När han var i 20-årsåldern fick han en portabel inspelare av sin bror. På den kunde han justera hastigheten på uppspelningen.
But I'm really into weird sounds. I'm into sounds. And so the one of the best features of this four track was I could slow stuff down and I was just fascinated with this.
Då la han märke till att om han drog ner hastigheten på ljudet av en människa som skriker, gråter eller skrattar så låter det som ett djur.
Like an animal, sound like a non-human animal. But when you slow down somebody talking, which I also would try, obviously, it did not sound like.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
An animal sound like a person.
Hans studier visar att om man spelar upp ett skratt i lägre hastighet så är det svårt för människor att avgöra om de hör en människa eller ett djur. Om det inte är ett så kallat fejkat skratt. En människa som låtsas skratta.
But now check it out when I slow it down. That still sounds like a person. Now listen to this laugh, my favorite laugh. Now check it out when I slow this one down. That doesn't sound like a person so much anymore, do you think?
Greg Bryant gjorde ett experiment där han spelade in personer som skrattade. Några skrattade ofrivilligt, spontant och genuint. Och andra gjorde konstruerade, så kallade sociala skratt. Sen spelade han upp dessa skratt för människor över hela världen för att kunna se om folk kunde avgöra skillnaden.
Jag ville göra samma sak och därför bjöd jag in två av mina bästa kompisar, Katarina och Martin.
Katarina Kråg, Stockholm, skådespelare.
Martin Nick Alexandersson, skådespelare, Stockholm.
Kan de avgöra skillnaden på ett skratt som är genuint och spontant och på ett skratt som är konstruerat?
Fan, jag är alltid så orolig inför såna här grejer. Jag känner mig alltid så dum.
Nej, jag förstår det. Vi Är ni med här nu då?
Ja.
Kommer du pausa emellan eller är allt det?
Jag kommer absolut att pausa emellan. Och detta för att du som lyssnare också ska få utsättas för testet. Kan du avgöra vilket som är spontant och vilket som är konstruerat?
Konstruerat.
Ja. Det är konstruerat.
Båda skratten var konstruerade. Alltså, de gjordes på låtsas.
Men det andra var, kändes ännu mer konstruerat än vad det första gjorde.
Mm, men båda var jättekonstruerade.
Vi lyssnar vidare.
Äkta.
Ja, det är jätteäkta. Det känns mindre format på något sätt.
Ja, mina vänner gör det ganska bra. Eller, de gör det faktiskt väldigt bra. 100% rätt. Och jag antar att du som lyssnare också har 100% rätt. Men varför är det så?
Sophie, welcome to Hidden Brain.
Hi.
Sophie Scott är en välkänd hjärnforskare inom röstproduktion och tal med stort intresse för just skratt. Hon gjorde exakt samma test som Greg Bryant, men under testet så lät hon magnetröntga försökspersonernas hjärnor. Hon ville se vad som hände i hjärnan när personerna hörde olika typer av skratt.
And what we find is,
här intervjuas hon i podcasten Hidden Brain.
People hear laughter and they start trying to work out what it means. And if the laughter is spontaneous, you get a different pattern of neural activation than if the laughter is at some level being intentionally produced. And in fact that is reflected in the brain activation you see.
När försökspersonerna hörde spontant skratt så visade röntgen att hjärnan tolkade skrattet som ett ljud. Något som inte behöver analyseras. Något som går rakt in. Men när de fick lyssna på konstruerade skratt så såg Sophie att försökspersonernas hjärna började tänka och analysera, försöka sätta kontext och förstå vad skrattet betydde. Det var också något annat som hände. När försökspersonerna hörde spontant och genuint skratt så började de själva att skratta. Forskare vet fortfarande inte varför ljudet av en skrattande människa får andra människor att skratta. Men vissa studier har tagit oss aningen närmre ett svar. Man kan bland annat se att när vi hör skratt så aktiverar hjärnan den del som styr våra ansiktsmuskler och förbereder kroppen på att skratta. Och en studie som gjorts i Finland visar att när hjärnan registrerar ljudet av skratt så börjar den frisätta endorfiner som gör att ämnet dopamin ökar i hjärnan. Och det gör i sin tur att det blir lättare för kroppen att skratta. Det måste ju vara så att skratt bär på akustiska egenskaper som kan avslöja om det är ett genuint eller ett konstruerat skratt. Men vad är skillnaden? Jag låter dig och mina vänner lyssna på två skratt till. Är dessa skratten konstruerade eller spontana?
Det är konstruerat.
Som Greg Bryant själv säger.
That's super fake, right?
Superfejkat. Men det här då?
Ursäkta. Det har ett högre spann, den går högre upp i pitch. Ja, den tappar kontroll där, tycker jag det låter som.
Tycker du också att det skrattet lät äkta? Ja, nu var det som så att vi faktiskt lyssnade på samma skratt två gånger på raken, fast andra gången i högre hastighet. Det första uppfattades som konstruerat. Och det andra, som mina vänner sa, lite mer äkta. Men varför tycker vi det?
It has to do with the control of the glottis, the opening and closing of the glottis.
Greg Bryan tror att det har att göra med vår kontroll över glottis. Glottis är ett gruppnamn för vår röstbringa och stämläppar. De delar som spelar en mycket stor roll vid talproduktion. När vi producerar vokala ljud är det glottis som öppnas och stängs. Detta gäller självklart även skratt.
When we're speaking, it's harder to control that opening and closing on purpose.
Men när vi konstruerar ett skratt så ger vi oftast inte den kraft och luft som krävs för att få glottis att öppnas och stängas väldigt snabbt.
The spontaneous or real laughs are faster generally.
Den kraften skapas dock ofrivilligt när våra muskler kramar runt våra lungor och skapar ett genuint skratt.
Laughs that are produced by the speech system are more speechy, meaning that they have a higher proportion of voicing, vowel sounds, right? Ha ha ha, the ultimate fake laugh, right? There's no breathing in there, it's just all vowels, right? But if you start going, you know, then it sounds a little more real. So that's your trick if you want to make more real laughs. Make them faster, make them higher pitched, like you're aroused, and try to make it so they're a little more breathy.
Men nu som vi har styckat ner det då, att vi vet att det är högre pitch, det är tätare. Kan inte vi då konstruera ett skratt som kan låta?
Jag tror det.
Jag tror också det.
Mm.
Det gör jag även med er. Alltså ibland att så här, okej, så kul var det inte. Men jag vill ändå connecta. Jag vill att det ska vara lika kul som det brukar vara.
Mm. Men gör du inte det så är du ju socialt inkompetent också.
Det här är kul. Det är kul om Martin får den lilla pushen här. Så jävla kul var det inte, men jag kan försöka klämma till med mer än att bara
jag undrar honom lite social push.
But if you start going you know, then it sounds a little more real.
Nu är du hjärtlig. Nej, men det kommer jag på mig själv också massa gånger. Mycket, många gånger per dag. Typ skratta åt någonting som jag inte tycker är så kul.
Och varken jag eller Martin är ensamma om att skratta åt något som inte är så kul. Ni vet Robert Provine, han jag pratade om i början. Han som brutit ner skrattets akustiska anatomi.
Laughter can be defined as a short burst. Oh, yeah.
Han bedriver en typ av forskning som han själv kallar sidewalk neuroscience. Och han är ett stort fan av forskning som går att bedriva genom att se sig omkring i vardagen och dra slutsatser därifrån. Han och hans kollegor gjorde något som ingen tidigare gjort när det kommer till forskning om skrattet. De satte sig ner på kaféer, shoppingcenter, bussar, restauranger, parkbänkar och väntrum för att undersöka varför och när folk skrattar. Då visade sig att cirka 80% av alla skratt de observerade kom i anslutning till totalt ohumoristiska fraser, som till exempel kul att träffas, kan du skicka sockret, jag måste dra, var köpte du den tröjan? Vi skrattar inte alltid för att det är kul. Vi skrattar för att visa att vi håller med, att vi förstår, att vi delar samma upplevelse. Forskning visar också att vi skrattar mindre med människor vi tycker illa om och mycket mer med människor vi tycker om. Berkeley-professorn Robert Leverson gjorde en studie där han bjöd in gifta par in i sitt labb. Där gav han dem jobbiga samtalsämnen kring partnerskap, relationer, sex och kärlek. Han kopplade upp varje part till en lögndetektor för att tydligt se deras stresspåslag. Och så frågade han frågor som, berätta något din partner gör som irriterar dig. Och kunde då direkt se hur lögndetektorn började arbeta mer intensivt. Efter att ha gjort dessa testerna på flertalet olika par så upptäckte han att kärlekspar som kan hantera denna typen av frågor och stress med hjälp av skratt.
Ja, de blev inte bara direkt betydligt lugnare. Det var också de paren som var tillsammans längst och de som uttryckte att de fick varandra att må bra.
We're not just admitting it to each other to show that we like each other, we're making ourselves feel better together.
Hjärnforskaren Sophie Scott tror att samma sak gäller för vänskapsrelationer.
Now, I don't think this is going to be limited to romantic relationships. I think this is probably going to be a characteristic of close emotional relationships such as you might have with friends.
Så när jag skrattar åt Martins skämt, fast de inte är så där jättekul, så visar jag inte bara för honom att jag tycker att han är kul, utan jag får oss båda att må bättre.
Men gör du inte det så är du ju socialt inkompetent också.
Och vår vänskapsrelation att hålla längre. Är skratt verkligen alltid förknippat med positiva känslor? Vi ska alldeles strax dyka in på den mörka sidan av skrattet. För i och med att skrattet är ett socialt verktyg som för människor närmare varandra, så betyder det också att någon lämnas utanför.
Indelible in the hippocampus is the laughter. The uproarious laughter between the two.
Stort, stort tack för att du lyssnar på Ljudministeriet. Vill du lyssna på Ljudministeriet utan reklam och i högre ljudkvalitet så finns det en premiumfeed på Patreon. Bryr du dig varken om reklam eller ljudkvalitet men vill ändå stötta podden? Ja, då gäller samma länk. Gå in på premium.ljudministeriet.se. Snart skrattets mörka sida, men först det här. Den 9 juli 2018 nominerar USAs president Donald Trump advokaten Brett Kavanaugh till positionen som domare i landets högsta domstol.
Judge Kavanaugh has impeccable credentials, unsurpassed qualifications and a proven commitment to equal justice under the law.
Och det finns ett moment när Brett Kavanaugh frågas ut i senaten. Ett moment som visar hur stark påverkan skratt kan ha på oss människor och hur vi minns vissa händelser.
Indelible in the hippocampus is the laughter.
I september samma år går tre kvinnor ut och berättar att de blivit sexuellt antastade av Brett Kavanaugh. En av dem är läkaren Christine Blasey Ford. Hon berättar att Brett och en kompis till honom antastat henne i ett sovrum på en poolfest under början av 80-talet.
What is the strongest memory you have?
Den amerikanska senaten bjuder in Christine för att vittna. Och senatorn Patrick Leahy frågar henne om anklagelserna och händelsen.
Strongest memory of the incident. Something that you cannot forget. Take whatever time you need.
Och hennes svar dröjer inte länge.
Indelible in the hippocampus is the laughter. The uproarious laughter. Between the two, and they're having fun at my expense.
You've never forgotten that laughter. You've never forgotten them laughing at you.
They were laughing with each other.
And you were the object of the laughter?
I was, you know, underneath one of them while the two laughed. Two friends having a really good time with one another.
Vi pratar ofta och gärna om den positiva sidan av skratt. Skrattet som verktyg för att bilda, behålla och förstärka sociala band. Dessa sociala band gör att vi kommer närmare varandra, men också längre bort från andra.
Because if you think about laughter as being about making and maintaining social bonds.
Sophie Scott.
It has to mean by definition that someone is excluded from that bond. Otherwise it doesn't mean anything.
När man är tre personer och två har jävligt kul och skrattar.
Min vän Katarina.
Antingen att du inte själv förstår eller att du själv inte tycker den här saken är kul. Det är en så jävla jobbig känsla av utanförskap.
Och min vän Martin.
Det är få saker som är så jobbiga som att vara utanför ett skratt. Som vi pratade om förut, att det är sån stark liksom connector mellan personer. Att kunna skratta åt en gemensam sak om du då inte... Du är fysiskt med, men du är inte där i den gemenskapen. Det är skitjobbigt.
Vi lär oss när vi växer upp hur skratt ska användas. Om det är positivt eller negativt. En effekt av detta är galatofobi. En social fobi som gör att du alltid tror att du blir skrattad åt.
Åh, fy fan.
Vad hemskt.
Vart och när du än hör skratt så är du övertygad om att det skrattet, det handlar om dig. Personerna du går förbi på gatan, mannen du hör på bussen, paret du ser på kaféet och släktens garv under middagar. Alla skrattar åt dig. Personer som lider av detta har under sin uppväxt upplevt att deras trauma skrattas åt och att skratt har varit närvarande i mycket obehagliga situationer. Konsekvenserna av galatofobi blir att personer som lider av det får djup ångest och panikkänslor vid ljudet av skratt och saknar helt förmågan att avgöra om ett skratt är lekfullt eller elakt. De undviker sociala situationer, uppfattas som humorlösa och utvecklar ibland aggressivt och våldsamt beteende som riktas mot de personer som skrattar. Men du behöver inte lida av galatofobi för att tycka skratt är obehagligt eller uttrycka skratt vid obehagliga situationer. För som Robert Provine visat så skrattar vi inte bara när saker är kul. Vi skrattar för att hålla med, visa att vi tycker om någon och vill att samtalet ska fortsätta. Men ibland så skrattar vi även när saker är obehagliga. När situationen är spänd, när kroppen är spänd och när vi måste släppa på stress. Vi är tillbaka i Tanzania och vi ska fortsätta lyssna på när Radiolabs Ellen Horn åker ner till landet för att ta reda på vad som hände. Och där träffar hon faktiskt ett modernt fall.
Conchester is her name.
En tjej som i nutid blivit drabbad av det som för första gången bröt ut i Tanzania 1962.
She tells me that in her high school there were three girls who were affected.
Hon berättar att hon och två flickor till drabbas samtidigt.
For all of them it happened during exams.
Det är morgon. De går in i klassrummet och de ska ha prov. Matteprov. Ja, precis som flickorna den 30 januari 1962.
She sat down, she looked at her paper and suddenly something came over her.
And she started laughing.
And then she took off all her clothes.
She started undressing.
Undressing.
They caught her and took her to hospital.
And then she says she doesn't remember much else from that. She's told that she fought when they tried to restrain her.
Men hennes familj tar inte henne till en häxdoktor. Nu är det andra tider och hon tas till ett sjukhus. Där söver de ner henne, men tre dagar senare så vaknar hon upp och fortsätter att skratta.
Feel a little bit better for a while and then it would come on again. And she'd uncontrollably be laughing.
Och Ellen frågar, jag vet att du inte minns, men om du ska gissa, varför tror du att detta hände just dig?
She says it happens for girls who are not free.
Hon känner sig inte fri och säger att ingen tjej i hennes ålder är fri. Och det som de som drabbas av skrattsjukan har gemensamt är just att de är unga tjejer.
Now when you live with your parents and you're that age, no one's really free.
Kan det ha varit så för flickorna på den kristna skolan i Kinshasa 1962? Att de inte kände sig fria? Och vad var det i så fall som triggade detta utbrott av den så kallade skrattepidemin? Christian Hempelman, professor i lingvistik på Texas A&M University, har forskat på händelsen i Tanzania. Han beskriver epidemin som ett fall av masspsykogen sjukdom, alltså masshysteri. En sjukdom som oftast bryter ut i samhällen och områden där det råder en spänning bland medborgarna. Så vad hände i Tanzania 1962?
The sun shone upon the harbor at Dar es Salaam. A new nation had arisen. Independence had been achieved.
Tanzania celebrated its Independence Day this weekend.
Frigörelse och självständighet.
The country was first called Tanganyika and declared independence in 1961.
The next day, sun rose on independent Tanganyika.
I nästan 100 år så hade landet varit koloniserat av europeer och de senaste 40 åren av britter. Och bara veckor innan skrattepidemin bryter ut på flickskolan i Kinshasa så blir Tanzania, då kallat Tanganyika, självständigt. Tanzanias självständighet följdes av moderna idéer, särskilt kring utbildning. När britterna styrde hade ett system för så kallad rasundervisning delat in afrikaner, asiater och europeer i olika skolor. Varje skola fick olika mycket resurser beroende på skolans rasprofil. När Tanzania blev självständigt vill den nya, oberoende regeringen avskaffa detta koloniala system omedelbart och skapa ett nytt, integrerat och modernt utbildningssystem. Regeringen trodde att moderniseringen var det bästa för landet, men folket var inte beredda på förändringarna.
He said change swept through his village.
Men det var inte bara utbildningen som skulle förändras. Tillbaka till Radio Labs Ellen Horn och hennes jakt på sanningen om skrattepidemin i Tanzania.
We tell him I want to know what he remembers.
Här hör vi Ellen intervjua den man som 1962 när skrattepidemin bröt ut var häxdoktorns assistent.
I asked him about the independence celebration that Gertrude described. Mm-hmm. The ones just before the laughter epidemic. He painted a very different picture.
Och han berättar att det var väldigt mycket som förändrades. Och det som påverkade folket mest var när regeringen ville slopa den gamla religionen och ta in en ny.
This was the brand new age. This was the new era. You were supposed to have a modern belief system. The entire village was being asked to abandon the way that they had worshipped for thousands of years.
Och in kommer kristendomen, dess olika inriktningar och de olika kyrkorna för att tävla om medborgarnas uppmärksamhet och tro.
Catholic church opened up on one side of the street, now Lutheran on the other.
Christians were telling people, convincing villagers to join different religions.
Ja, kyrkorna gick till och med ut på gatorna och gav folk pengar för att gå med i just deras kyrka. Det blev för mycket. Det gick för fort.
He even remembers this one particular night when everyone in his village gathered outside and stared at the sky.
They had been told that was the end of life on earth. At midnight, everybody was out the whole night waiting to see whether they are going to die.
Det man vet om masspsykoser är att den som drabbas lättast ofta har väldigt låg status. Den är ofta ung, ofta kvinna, ofta anställd. Ingen vet varför den första flickan började skratta i Kinshasa den 30 januari 1962. Hennes skratt utlöstes antagligen av ångest från för stora och snabba förändringar. Mycket pekar på att hon inte kände sig fri. Att ingen kände sig fri. Skratt är en fysisk reaktion som har sitt ursprung i andfådd andning, lik den vid lek, eller lik den vid panik.
En neuromekanisk oscillation som involverar respiratorisk neural aktivitet.
Stort tack för att du valde att lyssna på Ljudministeriet. Vill du fortsätta lyssna så sätt en prenumeration i din podcast-app. Då får du notis om när nya avsnitt släpps. Vill du lyssna på helt reklamfria avsnitt av Ljudministeriet och i högre ljudkvalitet? Då går du in på premium.ljudministeriet.se. Följ gärna Ljudministeriet på Instagram. Kom med tips, tankar och förslag. Stort tack till alla partners, Acast, Soundly och All Ears. Jag heter Timmy Strandberg. Och du har lyssnat på Ljudministeriet. Detta avsnitt presenterades av Lexter Ljuddesign. Läs mer om Lexter och deras tjänster på lexter.se.